välkommen till Norrländska trädgårdar, den lilla podden.
Hej, hej.
Det är jag som heter Thea och så är det
Emma.
Och vår gäst, ja. Vår första gäst.
Tack och hemskt mycket för att jag får komma hit. Anna-Lena ja. Heter jag.
Mm. Anna-Lena är inhyrd i trädgårdsföretaget Norrländska trädgårdar.
Ja,
stämmer.
Och därför har vi tagit hit dig, för du var ju en jätteintressant sommarjobbare.
Tack.
På många sätt.
Ja, men precis. Du kan väl berätta lite grann om vem du är?
Jag är ju på senare år utbildad trädgårdsmästare. Jag har väl jobbat med trädgård i hela mitt liv, men på mer privat plan. Och mitt jobb har ju varit egentligen inom apoteket. Både som apotekschef och som farmaceut. Och sen har jag tagit tjänstledigt och förverkligat lite drömmar. Och Emma har hjälpt mig att vara en del av dem.
Ja, ja. Det känns ju så fantastiskt när du hade praktik hos mig i våras. Så här, du är typ chef för apoteket och nu har du praktik hos mig.
Ja, ja, men det är bra för ens psyke, tror jag, ibland att faktiskt vara på andra sidan. Ja. Det är viktigt att man har med sig. Både arbetsledning är ju en del, men sen är det ju... det här är ju en helt annan värld och då är man ju som novis igen.
Ja, ja, men visst så blir det.
Ja, du sa det här att du har ju jobbat mycket med trädgård även innan utbildningen. Och jag tänker att jag har ju faktiskt förmånen att känna till din familj lite grann.
Ja, just
det. Jag är en ganska bra kompis med din bror som inte är så trädgårdsintresserad.
Han är inte det. Han har gift in sig i den där.
Ja, precis.
Hans fru är duktig.
Men sen har du ju också en jätteduktig mamma.
Ja, det har jag.
Och en jätteduktig lilla syster. Sen vet jag inte hur det är med Mia.
Nej, min stora syster är väl... Hon tycker om trädgård och tycker det är vackert. Men sen har hon väl inte riktigt samma driv i odling som vi andra har. Kanske på det sättet. Men min lilla syster har absolut fått i rakt nedstigande. Och min mamma, som sagt, har ju då varit väldigt aktiv i både trädgårdsföreningen och i trädgårdsamatörerna. Och har ju haft visning av sin trädgård väldigt många år. Så att det är nog många som har varit i hennes trädgård, tänker jag.
Även jag.
Faktiskt. Även du, ja.
Även jag.
Jag har inte varit där.
Har du inte haft förmånen att besöka din mor?
Nej, det har jag inte. Jag har varit i din systers trädgård.
Ja, just det. Vi kanske får ta en visningsrunda.
Ja.
I familjen Kronqvist
trädgårdar. Ja, men visst. Gärna.
Det är som ett program. Familjen Kronqvist trädgårdar.
Ja, exakt.
Det lät jättetrevligt.
Det är ju trädgårdar som verkligen, det är ju egentligen tre generationer. Min lilla syster är ju lite yngre än vad jag är. Och det är verkligen tre väldigt olika trädgårdar. Så att det kan vara ganska intressant att se.
Det skulle ju faktiskt vara superintressant faktiskt att få göra det.
Min syster är lite av en samlare. Min mor är en hopplös romantiker och jag har egentligen inte tid. Så jag har en väldigt praktisk trädgård.
Alltså det här med att inte ha tid känner jag igen. Jag är så här, åh, jag har varit så duktig. Jag har rensat ogräs i min trädgård igår. Jag hinner ju inte alltid med min egen trädgård.
Nej, för att den hamnar ofta lite längst ner på listan.
Ja, men det är ju så. Och så är jag ju också, jag vet ju hur man gör när man rensar ogräs. Man tar en spade eller en grep. Och så luckrar man jorden och så gräver man och så får man bort rötterna. Så har jag inte gjort. Nej. Jag har satt mig på ett liggande lag och så jag bara sliter. Ja, men vad kan hända? Det kommer tillbaka. Ja, det
men,
gör
men
det.
Men faktiskt, Emma, måste jag säga. Det har jag tagit med mig från den tiden hos dig. Att man får se det som att man gör ett jobb och avsätter en tid. Ja, och så tänker jag liksom, för jag brukar klocka lite grann när jag är ute hos kunderna med dig. Ja, man vet att nu har jag en timme jag ska göra det här jobbet. Ja, och att man fokuserar lite grann på det man ska göra för stunden. Ja, och så får man det gjort. Ja. Och det funkar väl ganska bra. Men just det här att man tar med sig att nu är det liksom, ja, men får jag nu 15 minuter, ja, men då tar jag 15 minuter och så gör jag det här 15 minuter.
Ja, och jag har väl mer kört. Ja, jag är hemma. Det kommer komma tillbaka. Men om jag sliter det här nu så är det ju i alla fall mindre.
Mm. Och det syns inte lika mycket för stunden.
Man ser perennerna igen. Det är, ja. Och det är bättre än inget.
Absolut. Så och att... jorden mår ju oftast bra att man inte ska röra den. Det är no dig-metoden. Ja.
Ja. No dig, slit istället.
Ja, men jag måste ju faktiskt säga att jag gillar ju no dig jättemycket. Min trädgård täckodlas.
Ja.
Till största del. Mm. Och jag börjar få ganska jobbigt med att sätta alltså spaden i jorden och trycka. För det är alltid någon stackars mask som är i vägen.
Mm.
Och det blir ju väldigt mycket ymnigt med mask när man täckodlar. Så att
jag vet ju att du, Anna-Lena, gillar ju grep mer än
spaden.
Och jag gillar ju egentligen spaden mer.
Mm.
Men grepen är ju bättre för maskarnas skull. Det är ju betydligt mindre.
Och så lämnar man mer jord kvar på jorden.
Mm. Ja, det gör man.
Mm. 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 Men vad spännande att ni alla är så trädgårdsintresserade.
Mm. Mm. Och tidigt, jag och min mor följdes åt till trädgårdsamatörerna, framförallt av den fantastiska föreningen. Alltså, verkligt slånslag för den. Och det här pratade vi ju tidigt 90-tal. Man fick lära sig latinet och det var liksom en värld som öppnade sig i botaniken framförallt. Som naturvetare så är man ju lite så att man tycker sånt är intressant.
Ja.
Nej, men och hur det sitter ihop och familj. Alltså, fantastiskt intressant. Det var studiecirklar hela vintrarna med trädgårdsamatörerna. Och så fick man odla tillsammans och sätta fröer och samla fröer. Så man lärde sig liksom grunderna väldigt bra, väldigt tidigt.
Mm.
Eftersom då min mor också var lika intresserad så hade man ju varandra.
Mm.
Så att det har varit en förmån, såklart. Mm.
Mm. Och sen blev det också så att du gjorde något av det där till slut.
Till slut? Ja, till slut. Det tog många år, men till slut så.
Vad hände?
Ja, precis. Vad hände?
Ja, men jag tycker att det är superspännande. Nu är du ju äldre än vad jag är, men jag tänker att jag vill också komma till den där punkten i livet där man kan bara känna den här, antingen är det här nu eller så är det, kan man byta nu? Jag kan ju också ibland känna en längtan efter att jobba
mer. Jag brukar säga att jag har egentligen, är det nu tredje gången som jag kanske switchar lite inriktning på livet. Jag är ju egentligen från början undersköterska med psykiatri, så jag har ju stått i den världen väldigt länge. Inom både psyk och inom omsorg och sådana vi sa. Och så att när jag började läsa första svängen och det blev farmaci och den, så var det fantastiskt spännande, jätteroligt att läsa som vuxen. Och man är ju väldigt engagerad och man känner liksom att man har ett annat driv när man vet vad man vill på något vis. Och sen har ju trädgård alltid varit någonting som har legat i bakgrunden, men då är det ju också den här faran i att om hobbyn ska bli mitt yrke, finns lusten kvar sen?
Mm. Ja. Då hamnar man på ett liggunderlag.
Ja, exakt. Men jag har ju faktiskt haft roligt när jag gjort det också.
Mm.
Och när jag var ung så stod det ju mellan att jag ska bli veterinär, för det är ett jobb, till att komma fram till, fast jag älskar ju att vara i trädgården och att få liksom göra det som man tycker är roligast.
Mm.
Det är ju kanske bättre där man har passionen. Men jag tror inte det passar alla. Sen har jag ju andra hobbies som jag känner att jag kanske utövar dem mer eftersom trädgård är mitt jobb.
Exakt, jag tror att det är lite grann så där att man har någon kreativ sida eller någon sida där man får vara en person och en annan där man får vara mer professionell och liksom den som är.
Och det är väl också lite grann därför jag inte är professionell i min egen trädgård.
Mm. Den är fortfarande en hobby.
Där är det fortfarande en hobby. Och där får man sköta den som en hobby.
Mm.
Så ja, men det är en bra inställning, tror jag.
Mm. Mm.
Men då sa du om i alla fall. Och då har du läst en utbildning, förstår jag.
Ja, men precis. Och har jobbat då många år inom apoteksvärlden och det har varit en fantastisk resa och har gett mig väldigt, väldigt mycket. Och nu känner man ju, det är klart, det händer ju alltid mycket hela tiden. Och sen när det då vissa stjärnor sammanfaller ibland så var det väl som dags. Dels är det ju så att man börjar bli lite äldre och man får inte vara i studievärlden hur länge som helst.
Mm.
Utan jag var ju som tvungen kanske att ska jag göra det här så måste jag kanske börja göra det nu. Annars liksom har jag inte möjlighet ens att få någon bidrag eller någon inkomst under tiden. Och sen är det väl också lite grann så där att jag, tanken med att läsa har ju egentligen varit från början att då har jag liksom lite grann mer kött på benen tills den dagen då man vill börja tagga ner lite grann från yrkeslivet och att sedan då som icke-yrkesverksam kanske få följa med på trädgårdsresor och få vara ciceron och få göra det under betalning. Det är egentligen min bakplan i det här. För det är ett av mina stora intressen, det är att vara på trädgårdsresor. Och det är ett ganska dyrt intresse. Så då tänker jag att om jag kan följa med istället och vara
och
den
jobba.
Som... Och jobba. Jag kan bli förevisa alla trädgårdarna och åka runt i Italien gärna då, som jag har varit mycket till. Och prata kring trädgårdar och historien kring, för det är nästa bit då som jag är väldigt intresserad av, är ju historien. Och då, då kan jag syssla med det sen när jag blir äldre, som tanken.
Så härligt. Vad skönt.
Men sen ändras ju lite grann på vägen och just nu är jag ju väldigt sugen på att fortsätta jobba i trädgårdsbranschen helt. Men jag ska väl tillbaka till apoteket till en början i alla fall ett par år till, med tanken.
Men vad har du läst för utbildning nu?
Nu blev det nere på Forslunda gymnasiet i Umeå. Ett naturbruksgymnasium egentligen, så det är ju både vuxen elever och gymnasieelever. Och även inom djurhållning och trädgård och anläggning. Mm. Och de hade då två utbildningar igång samtidigt. Så vi hade en som var helt på distans. Som rörde mycket omkring skötsel och ledarskap. Som riktade sig till redan verksamma. Typ kyrkogårdsarbetare som skulle vidareutbildas och så vidare. Och sen hade de då den här andra utbildningen. Och den var inriktad på frilandsodling. Och en del egentligen i de nya riktlinjerna från regeringen om att vi ska utöka antalet odlare i länet. Och få igång mer grönsaksodling överhuvudtaget och öka försörjningsgraden av egna grönsaker. Det är ju egentligen syftet med att de startade utbildningen och det var därför också ganska stort block med egenföretagande i den. För tanken var då att de flesta, eller många utav oss, skulle kunna starta eget företag efteråt och bedriva odling på professionell nivå efteråt.
Spännande.
Och sen, alltså, av olika anledningar så har väl inte riktigt jättemånga, men det är ett par stycken som gör det, som har startat upp egna odlingar nu.
Men det är ju ändå, jag tycker man ser lite, det kommer ju nya runt Skellefteå med... ja, men
det är ju ett prioriterat område, så att när man startar upp nytt och när man har, och även när man är ung under 40 så har man ju möjlighet att få en del bidrag från början i starten.
Ja. För att jag tänker på de här, vad är det, musteriet som är nytt med äppelodling. Och det finns ju några jordgubbsskärplock.
Ja, det gör det också.
Så att det är ju ganska mycket som... och det är ju så kul att se när det blir nya saker. Och kanske det man inte förväntar sig.
Nej, och att, det jag tycker är roligt att se att man vågar. När man ändå också vet att det kanske är ingenting som jag blir rik på. Men det kan ändå kanske förverkliga ett liv... som man hellre vill leva på något sätt. Man får ju se det som att det är ju en livsstil man väljer när man går in som odlare. Och kanske inte industri.
Nej, men precis. Precis.
Ja, jag har faktiskt också tittat på, då är det samma utbildning som jag googlade lite på idag. För att jag var så nyfiken och tänkte, kan det vara den här? Och då... Jag tycker att den verkar jätterolig. Jag skulle gärna gå den själv bara för att jag tror att jag skulle tycka om det.
Otroligt spännande. Det är ju ingen inriktning. Jag har ju alltid hållit på mycket med alltså trädgård. Men kanske inte liksom frilansodling. Jag har ju aldrig kört traktor och liksom så. Eller håller på ute på fält. Så att det har varit otroligt intressant. Och väldigt nyttigt och utvecklande på många sätt. Jag hade ju sökt flera utbildningar från början och ja, man hade väl kanske hoppats komma in på mer mot parksidan och trädgårdsanläggning och så. Men jag tyckte det var väldigt bra, för jag tror det här har varit, det har varit en ögonöppnare och det har varit mycket grundläggande odling i den här utbildningen, och det har varit jättebra.
Mm.
Men ja, alltså trädgårdsingenjör som jag gick var ju ganska mycket mot odling och producenthållet.
Just det.
Vi fick ju något skolarbete, alltså nu ska ni räkna på att odla en massa rödbetor och
exakt vad vi har gjort också.
Ja. Mm.
En hektar morot.
Hur får du bärighet?
hur får du det att gå ihop att odla en hektar morot, har vi suttit och räknat på. Och det fick vi inte ihop.
Nej, jag tror vårt största problem var när vi skulle ha odlingsföljd.
Mm.
Så här, vart fjärde år har ni flera ton utav det här. Hur tänker ni då? Vi gör en festival. Så, med tema. Ja, nej, men grejen var att det var så bra att få grunden i hur trivs växterna. För det är ju egentligen det som är viktiga när man ska sätta ihop en trädgård.
Det går
jättebra att så här fantisera ihop. De här växterna blir jättefina ihop. Men sen trivs de inte på samma läge.
Nej, eller i samma jord.
Ja, men precis. Och då funkar det ju inte.
Och det är som att man har ju den jord man är satt att bruka.
Ja.
Sen kan man ju, till exempel täckodling skapar ju en annan jord. Men det tar ju också lite tid. Och du har ju fortfarande kanske en grund i den mineraljord som du har. Så att en sak som jag har lärt mig som har varit jättebra, det är ju att titta på SGUs kartor. För att se vilken jordmån man har precis där man står och är. Och även om man hjälper andra och ska börja bygga trädgårdar och så vidare, att man tillsammans tittar på vilken, alltså, vad är det vi har att jobba med?
Och vad innebär det för dig som kund? Alltså, har du inte lerjord kanske de här rosorna inte kommer, som du drömmer om, kommer att fungera särskilt bra.
Nej, men precis. Och vi behöver kanske titta på att jordförbättra den här ytan, eller vi måste kanske jobba med upphöjda bäddar, för har du först ju lerjord, då har ju väldigt mycket lite tufft att etablera sig eftersom det blir väldigt kallt och blött. Och det är inte så mycket som trivs i det.
Nej, jag tänker att det är ju ett väldigt ansvarsfullt företagande.
Ja.
För det är ju lätt att rita en trädgård. Det är inte lätt att rita en trädgård. Nej, jag tycker att det är ganska svårt.
Ja. Det är faktiskt väldigt svårt.
men det är, jag tänker att struntar man bara i förutsättningarna på platsen man ska jobba och bara kör på.
Då finns det risk för besvikelse på vägen.
Ja, jättemycket besvikelser.
Ja. Så är det ju,
Så det tycker jag låter som en jättebra grund för
att
hjälpa människor.
Och jag tycker också det ger liksom en bättre, alltså man ger en sannare bild av vad som kanske kommer att hända i trädgården. Alltså sätter vi den här häcken här, så alltså, du kommer inte ifrån att det drar från havet. Och häcken kommer att bli sned. Vi kanske behöver titta på en annan häck, eller det kanske är lämpligare att sätta ett staket till och med istället. Så att man har liksom, det är viktigt att ha koll på väderstrecken, och det är viktigt att ha koll på sin jordmån.
Realistisk trädgård, som jag brukar säga.
Ja,
det är säg bra. Som det är.
Ja.
Släng alla
trädgårdstidningar. Sen absolut att man ska drömma. Det är jätteviktigt, det är ju det det handlar om. Det är det vi säljer, höll jag på att säga.
Ja, men det är ju lite drömmar, så.
Det är det. Men sen handlar det ju om att ska vi förverkliga dem, så måste man ha rätt verktyg med sig och rätt förutsättningar.
Ja, det är jättebra. Emma, du började ställa en fråga som jag tror var, vad är SGU?
Precis.
Och Statens geologiska universitet är det. Och de har olika kartor som man kan se i olika lager av och vilken mineralitet jorden har och hur det ser ut runt omkring och så vidare.
Ja.
I marken.
Och jättebra det hittar tips. Man på internet.
Absolut, den är öppen sida. Så att det är bara, man skriver bara SGU.
Ja.
Då brukar det komma fram.
Perfekt.
Och så Lantmäteriet förstås, att man har koll på sina tomtkartor. Är ju också jättebra. Och det brukar jag också säga när man ska planera en trädgård, att man gärna går in och tittar. Och sen kan man börja rita utifrån kartan. Så det går ju faktiskt printa ut till och med en egen karta på. Det kommer, skriver man SGU så kommer det upp precis i Sveriges geologiska undersökning. www.sgu.se.
Ja.
Ja. Där ser man också hur mycket vatten det finns i kring och sådana saker, ja, faktiskt. Så det kan vara intressant.
Jag undrar om man kan se den underjordiska bäcken som rinner hos
det
oss.
Det kan man säkert göra, för du kan se olika det lager nämligen på den.
Åh, vad spännande.
Mm. Den är väldigt spännande.
Ja, ja. Det tyckte de när de grävde dräneringen. De tyckte också att de var väldigt spännande.
Åh, just det. Det är såklart.
Nu har vi en pump.
Mm.
Mm. Så när man är ute utomhus så hör man ibland, nu är det någon som är på toa och spolar. Nej, just det.
Det är pumpen. Det är
pumpen. Mm. Den går ganska ofta. Så att,
ja. Jord är ju faktiskt superintressant. Jag gillar ju jord väldigt mycket. Det tror jag de som gillar täckodling generellt sett gör.
Mm.
Det är därför man täckodlar. Det blir ju sån fantastisk, maffig, mysig jord av det.
Mm.
Har du alltid varit intresserad av din trädgårdsjord, eller är det något som blev nu när du läste utbildningen att du blev mer?
Ja, det är klart, man blev ju mer medvetande jord. Sen har ju jord har väl alltid varit, alltså det är ju ett fundament på något sätt för all odling. Och man har ju alltså jobbat med jordarnas beskaffenhet och så vidare, men kanske inte riktigt fullt ut förstått hela sammansättningen och hur det liksom fungerar på det sättet. För då börjar vi ju prata kemi igen. Och vi börjar väldigt mycket kemi till och med. Och fysiologiska egenskaper om vattentrycket och sådana saker som också påverkar kapillariteten i jordarna och sådana saker som har varit absolut en ögonöppnare. Och hur viktigt det är. Alltså hur ska jag få det att bli fukthållande, eller hur ska jag få det att bli torrare jord? Hur ökar jag? För mycket handlar ju om att man vill öka mängden jord för att rötterna ska få plats i jorden. Och når man vatten eller vattengränsen för tidigt, då finns det ju som ingenting mer att jobba på, utan där får du ju en syrebrist. Och då lever ju inga växter överhuvudtaget. Så att det är jätteviktigt det här med att jobba med jorddjup och lite så. Så att, och sen olika partikelstorlekar och sånt där har man ju pratat väldigt mycket om, och sammansättningar av de olika partiklarna. Och när man pratar då rena mulljordar som blir liksom resultatet av en täckodling, så har man vissa för- och nackdelar att ta och tänka på. Och man har vissa för- och nackdelar med en lerjord, vissa för- och nackdelar med en sandjord. Och det är en otroligt nyttig vetskap att ha med sig. För de har olika fysikaliska, olika kemiska förutsättningar för olika grönsaker. Så nu vet jag varför dill inte har funkat hos mig. Och varför jag inte kan odla morot. Och båda de två är ju det som släkt med varandra. Så att det säger sig självt. Den ena så är den andra dålig också.
Ja, men jag tycker att det är superspännande. Jag tänker bara på tomten där man, alltså, så, jag har ju min trädgård i Kågedalen som ju är jättemycket, alltså det är ju gammal havsvik, så det är ju tung jord. Men man kan ju också se, för jag har ett lusthus som jag har grävt en bänk runt, vilket vädersträck. På, alltså det är samma bänk, det är samma jord, men vädersträcket avgör ju jättemycket vad som faktiskt trivs.
Ja. Jag håller ju i en kurs i odling också just nu, och där pratar vi mycket om det där att liksom anlägga trädgårdsland, för den handlar ju mycket om trädgårds, alltså om odling rent så, och grönsaksodling. Och det är ju så att i alla lägen så strävar man alltid efter en öster sol. Och söderläge. Den ska gärna sluta mot söder och få östersol. För det driver ju bort morgonfrosten när man får östersolen. Så den är, och jag skulle nästan säga att östersolen är nästan för oss en av de största faktorerna för att få förlänga säsongen, så man hinner få grönsakerna färdiga i tid. Så är nästan öster det viktigaste att tänka på, att man får in ordentligt med sol på sin odling.
I ett av våra tidigare program så har vi pratat lite grann om det här med att, alltså, vart man anlägger sin trädgård och förutsättningar och så. Och då jag har ju precis ett sånt, min trädgård ligger ju i Söderläge och Östersjor. Ja, men det var ju också...
Men!
Det som också trides oerhört väl på den här platsen, det var ju också Kågdalens alla samlade ogräs, tror jag.
Ja.
På en, alltså det är det mest ogräsangripna yta jag någonsin har sett i hela mitt liv. Alltså det var
generationer av odlande har satt sin prägel.
Ja, jo. Jag har jobbat stenhårt för att den där ytan ska gå och använda. Nu är den ju liksom hanterbar och snäll. Så. Men alltså vilket jobb det var innan jag...
Alltså du har kämpat.
Jag odlade till exempel rabarber på spånplatta.
Nej, men.
I ett hörn.
Den lever,
den mår jättefint. Den frodas och är frisk. Första åren när jag skulle skörda från plantan så var jag tvungen att trampa fast den med foten för att jag inte skulle lyfta upp hela plantan när det gång jag tog en skälk. Men det var liksom det absolut värsta hörnet. Sen har det varit. Men
och spånplattan, det var någonting du la dit för att täcka gräs.
Ja, jag förstod till slut att det här... Här måste jag ha en spärr. Mm. Alltså det här kriget vinner jag inte annars.
Nej. Vad har du för ogräs då?
Jag har kvickrot. Jag har älgört. Mm. Jag har massiva mängder maskros, tistlar, brännässlor. Någon liten ynka åkerfräken kan sticka upp. Mm. Men det är ett fåtal.
Ja, då har du ju tur.
Jo, faktiskt. Ja. Sen är det också lite revsmörblomma. Alltså sådana vanliga grejer.
Mm.
Men det mesta är ändå... Nu har jag har grävt bort kvickroten. Alltså jag har handgrävt nästan alltihop flera gånger.
Kvickroten är ju ett gissel.
Ja.
Och de underjordiska stolonerna, delar du dem så blir de ju bara fler.
Jo.
Ja.
De är ju riktigt illa.
Jo, och så är den där hårda, kompakta jorden som man måste ju upp. Alltså det lärde jag mig ju ganska snabbt att vill jag komma åt de här, då måste jag gräva i maj. Mm. För i juni, då stelnar den. Så att, alltså, då får jag ju slå sönder den med slägga om jag ska komma åt dem.
Och sen har man, just när man rensar ogräs, så har man ju oerhört stor fördel av att förstå sina ogräs. När gör det bäst effekt att rensa dem?
Mm.
Kvickroten till exempel är i utvecklingsstadie. Vet man ju exakt, för just kvickrot är ju sån där som finns mycket inom lantbruket.
Mm.
Så kvickroten vet man ju precis när man ska dra med hackan för att man ska trötta ut den mesta möjliga.
Mm.
När den har mest kraft på att växa och minst kraft på rötterna. Och då ska man dra den för att trötta ut den. Och så, det är sådana saker som man fick med sig nu från utbildningen.
Ja.
Jaha. Pling, pling.
Det plingar här och vi vet inte varför.
Nej.
Vi fortsätter prata. Ja.
Jo,
nej, men det märker man ju. Och jag tycker ju kvickrot är rolig att rensa. Men jag har inte haft sådana mängder.
Jag tänker att du har heller inte riktigt haft jorden.
Nej, precis. Men jag tänker mest att det är så skönt att man får upp de här meterlånga.
Det är en viss känsla när man drar upp de där långa rötterna.
Ja, det
Så att det är... Men... Så det har varit lite jobb med den där jorden i alla fall. Alltså men det var ju också mycket därför som jag prövade med täckodling. För jag tänkte att det här måste jag...
Mm.
Alltså antingen kan jag ju...
En klok strategi.
Ja, alltså antingen kan jag liksom be Jörgen dra, svepa över och dra bort allt med skopan på traktorn. Och så köpa hit jord. Eller så kan jag tänka att det här är ett... långsamt projekt och bygga.
Mm.
Och då valde jag att bygga för att jag tycker att det är ganska roligt.
Mm.
Det ska vi också om i något tidigare program att om man vill få kunder att täckodla så när man kommer med offerten så säger man jo men det här är Thea. Hon ska jobba här nu i 5 år och täckodla. 3 gånger i veckan.
Precis, ja.
Vi trodde att det skulle vara lite svårt att få igenom.
Den affärsidén tror jag kan vara jobbig.
Ja, den kan vara det.
Då kan det nog vara bättre att gräva bort Precis. Och göra bäddar med ny anläggningsjord istället.
Det blir lite billigare.
Ja,
ja.
I längden så. Men vi har ju också förstått att du har ju ett eget litet företag.
Ja, jag har ju det.
Som heter Jordmästeriet.
Mm.
Tycker det var ett jättefint namn.
Tack. Mm. Jag vill gärna liksom förknippas med kanske jorden mer än bara med trädgård.
Mm.
För jag tycker det är jorden som är det viktiga. Så att har man koll på vad som finns under och vad som passar just mig, just här där jag är satt att bruka, så har man mycket vunnet.
Så är det ju.
Jag tycker också det står för någonting mer hållbart. Mm. Än att alltid köpa, alltså det blir mycket liksom inom trädgård, man köper färdiga växter och sätter ner i, och så köper man en påse jord och så ska man, och så blir jorden, efter 2 år så dör växten och så förstår man inte varför.
Mm. Nej.
Och jag tycker det är jätteviktigt att man har en förförståelse för vad det är man gör. Alltså, så.
Mm.
Och sen förstår jag att alla inte kan sätta sig in i det och alla vill inte ha tiden, och då får jag komma med den kunskap jag har och så kanske så. Men det är jätteviktigt. Jag säger, jord är ju en av de resurserna som aldrig blir gammal.
Mm.
Det finns ingen, man brukar säga att det finns trötta jordar.
Mm-hmm.
Men jorden blir ju aldrig gammal. Nej. Utan den är ju, alltså, ett träd byter ju aldrig växtplats. Den växer ju där jämt.
Precis.
Det går alldeles utmärkt.
Man kan jord förbättra.
Man kan förbättra jorden. Mm. Och en trött jord är ju en utarmad jord som har blivit för lite förbättrad genom åren. Ja. Det är ju en jord som man har tagit bort mer än man har tillsatt saker till. Så att därför så tycker jag att lär man sig jobba med jorden på rätt sätt, då får man också väldigt bra resultat i sin trädgård.
Jo, det är också ganska, nu kanske inte för oss i Sverige så livsavgörande som det var förr i tiden. Jag tänker att på, är det 1300-1400-talet då det är hungers, alltså skördarna blev sämre och sämre och man förstod inte vad
som det var det berodde på. Till 1800-talet så hade
till och med
då,
i Sverige. Och det handlade ju om att man jordbrukar för ensidigt, alltså man förstod inte hur man skulle ta hand om sin jord på bästa sätt.
Och sen fanns det ju inte riktigt, alltså befolkningen växer mer än man kan föda jordarna med.
Precis.
Så när då konstgödslet kom så var det ju en livräddare naturligtvis. Alltså det är ju, konstgödslet har ju såklart räddat befolkningen.
Mm.
Så är det också. Men som privatperson så ska jag inte behöva använda konstgödsel. Och som jordbrukare att man följer de odlingsråd som finns, att man inte liksom övergödslar den och lägger
på. Men precis, att gödsla vid rätt tillfälle. Och jag stöter på en del som tycker, men ska jag gödsla nu? Men nu? Nej, nu är det höst. Nu ska du inte gödsla. Fast nu när vi pratar det här så är det ju inte höst. Nu är det ett ganska bra tillfälle att gödsla. För att nu ska alla växterna börja producera.
Mm.
Eller inte alla, men många.
Väldigt mycket ska ju börja producera nu och behöver som mest näring just nu.
Ja,
så att det är nu man ger den här tilläggsgivan.
Ja. Men sen är det viktigt att man inte ger kväve speciellt på hösten. För att här uppe är det ju farligt.
Ja.
Så här växt, ta
vi, vi vill inte ha tillväxt sent på hösten, för den fryser ju bort sen på.
Precis. Och så får man frostskador och det blir inget bra.
Nej.
Mm.
Och det är också en kunskap som är viktig, som man får också med när man lär sig om jorden. Alltså, vi hör det här MPK-uttrycket hela tiden och blir matade med det på olika sätt i den här. Och att då förstå vad MPK faktiskt innebär och i vilken, vad ska jag välja när? N för kväve, P för fosfor och K för kalium. Och att en kvävet behöver inte vara alltid så högt, utan den kan man ofta väldigt lätt tillsätta sig med hjälp av till exempel gräsklipp eller guldvatten, lite hönsgödsel. Så det, mycket handlar ju om att man kanske får in av de här mineralämnena, spårämnena, mer kalium ofta, som ofta är en brist.
Vi hade en, när jag pluggade så hade vi en bild på en tunna där man skulle se till att varje sån här bräda i tunnan var ett ämne. För när du hade för lite av ett ämne så rann det ju ut, alltså innehållet i tunnan.
Men vilken bra liknelse.
Ja, men ja, visst. Ja. Ja. Så att det var verkligen...
Även om det är selen eller om det är någonting annat så ja, blir det ju ett hål i tunnan.
Precis, precis. Att alla de här, även mikronäringarna, är viktiga.
Mm.
Och jag tycker man ofta ser järnbrist i...
Väldigt ofta.
Då blir de... De blir gulare då.
Ja, visst? Ja. Exakt.
Mm. Jag tror att mina dahlior har järnbrist nu.
Ja, många, om man säger framförallt surjordsväxter får ju ofta järnbrist.
Mm, ja, för att de behöver att pH är surt för att de ska kunna ta upp järnet.
Mm.
Så att det är ju därför man behöver ha surjord hos dem.
Mm. Man brukar säga, ofta så har ju växterna egentligen samma behov av samma näring. Men sen tar de ju upp det på lite olika sätt och har olika behov av olika mycket.
Mm.
Så att man kan ju ge ungefär samma giva till ungefär samma växter. Och då tar de ju upp det de behöver.
Mm.
Men har man då fel pH-värde, att man har för sur jord eller för låg
på
något sätt, så kan de ju inte ta upp de ämnena och då får man ju brister på direkt.
Mm.
Jo, surjordsväxter är egentligen de enda växter hemma hos mig som får en speciell jord.
Mm.
Jag väljer ju bort urnjord, tomatjord, alltså all specialjord.
Ja.
Utan jag använder den jord jag har och sen jobbar jag på med det.
Mm.
Det är klart att vissa år, det är ju som du säger, man märker att vissa år går det sämre och vissa år går det bättre. Men då handlar det ju ofta om att förstå varför, ja men vilka grönsaker har jag förutsättningar att odla?
Exakt,
och vilka precis, går väldigt precis. Dåligt? Vad beror det på?
Mm,
Det är jättehäftig kunskap att ha. Och jag tror att många skulle må bra av att ha lite mer sån. Konkret kunskap. Jag tycker väldigt mycket om självhushållning och är ganska aktiv i några sådana grupper. Och där kan man ganska ofta se jätteentusiastiska nybörjare som är helt knäckta i slutet av sommaren för att det har ju gått hur dåligt som helst. Och så förstår man inte varför. Alltså man har ju gjort allting som man skulle göra. Jag köpte det, jag sådde det jag gjorde, jag har vattnat gjort så, jag har gjort så. Och så förstår man inte att det handlar ju om att din jord är inte optimal för det här. Utan du skulle ha försökt med det här, då hade det funkat jättebra. Sen kan jag som ändå har odlat lite grann säga att ibland är det ju också helt olika år.
Absolut, så påverkar det, ju väder spelar ju roll. Och vind på många sätt. Och vilken tid man får ner. Man brukar prata om att allt ska vara ner i jorden före midsommar och så vidare. Och det är ju liksom en sån här gammal, alltså idag får man väl mer rätta sig efter liksom. En sak som jag till exempel alltid har misslyckats med, det är den här fänkålen. Den är en sån här riktig kinkmoster. Och det handlar ju om att man oftast har för bråttom, till exempel. För den vill ju ha väldigt varmt, annars så går den ju direkt i stock och så blir det ingen knöl utav den. Och vi vill ju så gärna ut med allting. Man är ju som så hetsig och så vill man ut med allting så fort som möjligt. För allting håller på att svämma över gränserna, allting inom hus. Så att man vill ju gärna ut med så mycket som möjligt. Men att läsa in sig på de grönsaker som man vill odla mycket av och som man har förutsättningar att odla av och kanske hellre sen byta ihop kan ju vara. Jag vet att jag inte kan odla så mycket morötter, men jag har en jättebra jord för kål. Absolut, jag odlar väldigt fin kål, det går jättebra. Och sen så får jag köpa
morötter
mot några kål.
Att
det kan vara en väg just ur självhushållningen och så. Och man vill ju gärna ha så stor diversitet på sina odlingar. Och det gör ju också att det blir väldigt, väldigt svårt. Och att kan man tänka sig att kanske dra ner lite grann på det, så tror jag också man har större möjligheter att lyckas från början, framförallt som nybörjare.
Du måste ju faktiskt förklara, du nämnde ju att nu vet ju du varför morot och dillin funkar.
Ja, vad? Berätta.
För att jag har en lerjord.
De vill ha en lätt jord.
De vill egentligen bara ha sand i princip.
Ja.
Det går väldigt dåligt även hemma hos mig. Men så. Kål går hur bra som helst. Ja. Jag brukar ha jättefin grönkål.
Ja.
Nu har jag varit otroligt lat på grönsaker i år. Jag har jobbat väldigt mycket.
Mm.
Så jag gjorde om mina grönsaksbäddar till de ska få bli jordgubbsland istället.
Just det.
Så att jag,
nu måste jag bara protestera och säga att du har varit lat i år för du har jobbat så mycket. Du har prioriterat
jag har prioriterat jobb. Mitt arbete. Och så har grönsakerna fått stå på sidan.
Sådana år kommer också, då får man vila i det.
Ja.
Ja, då brukar jag köpa några plantor om jag tycker att det är jätteviktigt att det står något där. Och så kör jag ner, jag slänger ut 2 påsar blåklint och sen är jag jättenöjd.
Ja.
Och sen brukar jag säga potatis ska alltid odla. Det går
bra. Ja,
hon kan inte säga allt.
Jag har faktiskt inte satt potatis. Det brukar vara det enda jag sätter. Men det vart inte i år. Jag tror att det är för att jag brukar oftast ta... Oj, de här potatisarna vi har hemma har fått groddar.
Jag tar dem.
Jag tar dem och stoppar ner dem i jorden istället. Nu har vi inte haft några sådana. Men då kan det också vara bra att låta jorden vila från potatis något år så att man inte får potatisbladmögel.
Ja, precis. Mm. För och det är ju samma sak med kål. Det är ju jätteviktigt att man inte odlar kål på samma ställe. Utan där får du ju gärna gå 5 eller 7 år till och med i växtföljden. För där är det ju en risk för att man får in ett virus som är klumprotsjuka. Och det innebär att jorden blir sjuk för väldigt, väldigt många år framåt. Om man får in den. Mm. Och sen är det ju också så att kålarverna har de börjat hitta där så ligger det ju kvar i jorden också.
Ja.
Och de är ju ett gissel hur som helst, så det är ju onödigt att bjuda in dem ytterligare. Så att kålen skulle jag nog säga är riktigt viktig att byta plats på. Potatis här uppe har ju ofta en betydligt mindre sjukdom. Det är ju inte lika fuktigt, vi har kortare växtsäsong så det hinner inte utvecklas lika mycket potatisbladmögel.
Så är det ju egentligen rent allmänt.
Så är det rent allmänt. Vi har ett mindre tryck av sjukdomar här uppe i norra Sverige.
Nej, men jag tänker att det är bra att sprida kunskapen att just grönsaksodling kanske inte är så lätt som det vi... Jag tycker nog faktiskt att det är lättare att ha trädgård än att odla för att
perenner
äta.
Perenner är ju framförallt är ju väldigt tacksamma växter. Så är det. De behöver ju oftast sällan lite skötsel.
Nej, men precis. Det är ju bara...
Rensa lite ogräs så de syns så är de ju tacksamma.
Exakt. Vi rycker bort lite rejäl smörblomma här. Ja. Alltså, de var ju typ en halv meter höga. Så det var dags.
Det var dags.
Jag har satt mig i ett litet dilemma och, just med revsmörblomman.
Ja.
Jag har alltså en samplantering eller en plantering och jag jobbar mycket med ingen bar jord. Så att det är ju väldigt mycket som är planterat i alla planteringar. Men när man då har satt väldigt mycket blad som liknar varandra.
Mm. Ja.
Och så kommer då, så man har då, jag har astrantia, jag har vitsipper, väldigt mycket sipper. Jag har väldigt mycket geranium.
Ja.
Av olika sorter.
Ja.
Och så har jag en revsmörblomma. Och det kan jag säga, det är lite grann en utmaning om man vet. Faktiskt, även för ett erfaret öga.
Ja, det jag har upptäckt när man rensar bort smörblomma är att oftast så har den antingen ullös eller mjöldagg. Så när du tittar längst ner i liksom rotrosetten eller bladrosetten så är den vit. Så det är ett bra tips. Och sen så hittar du då en reva så du bara följer nästa.
Ja, det är så jag brukar göra. Jag brukar utgå från en reva och försöka hitta åt mitten på den.
Ja, ja.
Men det är lite grann en utmaning. Och så tänker jag att jag ska ta mig tid i år. Men då är ju vitsipporna där. Och där. Och så det här är inte så lätt. Så det har blivit en liten sådär, det blommar ju också.
Ja, så får det man grönt. Vänta lite. Nej, men det jag tycker att de är ju så just revsmörblomma, alltså de är ju som så jävliga på något vis.
Ja,
det är så, de växer upp i de växer ju upp precis i någonting som man är rädd om eller som man inte riktigt ser från början att men du hör inte ens dit.
Nej, precis.
Utan de som bara nästlar sig in där. Och så bara, men helt plötsligt har man en smörblomäng. Och så tänker man, hur gick, alltså, vart kom ni ifrån? Hur gick det här till?
Den går fort.
Mm. Mm. De är otroligt luriga. Ja, jo, det måste man ju säga.
Ja.
Men nej, jag har gjort lite försök att rensa upp här nu i det som är kvar, så jag ska flytta resten av mina jordgubbsplantor. Men då är jag också i det där, fast nu står ju de och blommar och har börjat få bär.
Mm. Ja, då vill man inte störa det ändå.
Nej, då får vi vänta.
Ja.
Men så småningom ska de hitta hem. Men just det där med kål, det är också faktiskt anledningen till att jag i år, eller egentligen förra året, började bryta en ganska mycket större yta av min gräsmatta till odling.
Mm.
För att nu har jag haft kål i alla bäddar.
Ja.
Så känner jag, jag vill gärna ha kål. Jag tycker att det är väldigt gott.
Mm.
Men då måste jag ha nya sängar, säger man så.
Ja, bäddar, sängar, kragar, vad man då odlar i.
Mm. Så då blev det som ett uppdrivningsprojekt.
Jag tyckte det varit väldigt lagom när min dotter skaffade kolonilott.
Mm.
För då kunde jag helt plötsligt utveckla min odling. Så hon hade, odlar jag kol i år, säger hon.
Ja, det gör du.
Jajamän.
Så man får ta alla möjligheter. Och just det som man säger, vad man kallar det. Men att man hittar olika odlingsytor är ju lite grann av en sport. Så är det också att hitta vad passar vad. Och vill jag ha drivbäddarna här för småplanter kanske? Eller vad har jag bästa?
Jag tycker att det mest fascinerande är att man börjar och så har man en tanke om hur det ska vara. Och så är man helt övertygad om att det är precis så här det ska vara. Och sen en dag så inser man att nej. Det är ju absolut inte så här det ska vara. Och hips vips så står barnen i trädgården och skriker för att klockan är 22.30. Mm. Och har någon slags idé om att man ska komma in och se till att de går och läggs. Eller jag vet inte vad de
vill. Men alltså, är de så pass stora att de kan stå och skrika att det där ska komma in och lägga sig? Göra fika och gå och lägga sig själv.
Ja,
mina mamma brukar säga till när de var hungriga när de var små.
Ja.
Att nu, mamma, får vi någon mat? Och då brukar jag säga att det finns ju oftast fil.
Ja.
Så att man inte hinner med.
Det exakt. Det finns fil, det finns smör och bröd. Ja. Vad vill ni mig?
Låt mig vara.
Jag försökte komma undan här när det var värmebölja. Jag köpte fil, jag köpte yoghurt, jag köpte kräm och mjukbröd. Och man, nu är det noll matlagning som gäller. Det gick en eller två dagar. Då kommer min 8-åring ut. Jättearg och ifrågasatte när det egentligen skulle serveras lunch. Jag bara, jo, men det finns ju. Och så försökte jag med filkräm. Nej, det ska vara riktig mat. Det finns riktig mat i kylskåpet. Nu kommer du in och lagar den här maten. Ja, då släpar mig in och börjar. Jag bara, okej. Korv och kokt potatis kan du väl få. Nej, jag stekte korv och ägg och tänkte, nu finns det, titta här barn, finns det protein? Då kom 13-åringen in, nej 14-åringen, och bara, finns det inte kokt potatis och sallad? Du vet väl vad kostcirkeln är?
Ja, livet är hårt. Jag brukar ju ha det på mors dag. Det här är min dag. Nu ska jag rensa ogräs.
Mm.
Ni vill inte störa mig.
Och det är en så bra dag att rensa ogräs på också.
Ja, för det är det. Det är i slutet på maj.
Mm.
Och det är en söndag, man är ledig. Och barnen får göra vad de vill och mannen får se till att de har det bra.
Och inte slå ihjäl sig.
Ja, men precis. Och så ska man sitta med en podd eller en bra bok i hörlurarna. Och så får man bara rensa och fixa och dona. Det är ju...
Det är jätteskönt.
Jag fyllde ju 40 i fjol. Och då gjorde ju min familj en uteplats åt mig. Helt fantastiskt.
Vilken present.
Ja, alltså det var helt otroligt. Jag blev väldigt irriterad på min man. För vi hade varit iväg på husbilsemester. Och så när vi har så här en halv kilometer kvar. Då tar han fram kameran och börjar filma mig. Gud, vad gör han? Ja, men nu kör vi live. Jaha, vad kul. Jag var jättetrött. Jag hade ju kört husbuss i typ 20 mil. Och nu så här, ja, nu ska vi vara trevliga och glada här. Jag vill inte alls vara det. Men det var ju då för att filma när jag får se uteplatsen. Och det var ju, alltså den var jättefin och vi använde den ganska mycket.
Mm.
Och jag är så här, jag måste ju göra en rabatt runt den.
Ja, visst.
Så jag har ju ett projekt nu. Jag vet bara inte riktigt när
jag ska hinna med. När du fyller 50, att du får en rabatt av dina vänner.
Men man kan väl säga 45 är ju närmare. Det är ju också värt. Och, ja. Så alla som hör mig nu när jag fyller 45, ni får gärna komma och gräva hos mig.
Då, vi eller, samlas hos Emma. Vi samlas med en växt.
På sommaren. Jag fyller år i slutet på november, så samlas inte då.
Då är det väldigt svårgrävt.
Ja.
Men man kanske skulle starta ungefär som att det tidigare var syjunta.
Ja, men
grävjunta. Kanske grävjunta.
Ja, men vi har ju haft så hemma hos mig några år att man samlas och så här är alla uppgifter som ska göras på våren.
Just.
Och så någon rensar där och någon städar där och någon bär undan typ vinterleksaker och allt sånt där.
Mm.
Det är väldigt bra.
Det handlar ju mycket om att man också då måste faktiskt tänka efter själv.
Exakt, exakt.
I vilken ordning behöver saker göras och vilka saker är viktigast att få gjort när jag nu har hjälp.
Ja.
Det var faktiskt, det är faktiskt en riktigt bra tanke på många sätt.
Mm. Ja, ja.
Jag tycker att det skulle vara jättekul att ha en trädgårdsjunta även på vintern. Jag tänker att man skulle kunna läsa kanske samma trädgårdsbok.
Ja.
Men är det inte som, vad heter det? Trädgårdsamatörerna? Ja, är det inte det de gör?
Sen är det ju lite olika från krets till krets och från år till år hur mycket som arrangeras.
Ja.
För det är ju medlemmarna som gör föreningen, så är det.
Ja.
Men absolut, det är ju olika sammankomster av olika slag och man är ju välkommen både till Piteå och till Umeå och till vi har ju övre Norrlandskretsen består ju av lite olika föreningar och man är ju välkommen till alla. Och det är jätteroligt att besöka varandras trädgårdar framförallt och det är många som är på resor och kanske att det kan vara en bildvisning eller att det är någon som kan något särskilt om något särskilt ämne och hålla en liten föreläsning till exempel.
Superkul. Sånt är ju super.
Ja. Men det är klart det blir en annan sak om man gör det bara kompisar.
Ja, det blir det.
Då blir det mer, kom hem, vi dricker te. Vi pratar om någonting.
Ja, men det får man tänka på när det blir vinter och kallt.
Nu när jag håller i kursen så har jag ju föreslagit, jag har egentligen två böcker som är jättelämpliga. Och den ena heter ju Boken om jord. Täcker upp väldigt, väldigt mycket kring odling allmänt. Och har ju då som utgångspunkt jord såklart. Så den har ju både rent faktamässigt men även inspiration med sig. Så den tycker jag är en riktigt bra bok om man skulle vilja göra någon sån grej.
Ja, det är superspännande. Jag är också jättesugen på att gå en kurs i permakultur. Det tycker jag också är jättespännande.
Det har vi ju fått förfrågan av på Instagram att prata om.
Permakultur.
Det är ett stort ämne så det kan nog behöva ett eget program.
Det tror jag, det tror jag.
Ja, jag tycker att det verkar det tilltalar mig för det sammanfattar ju lite allt som jag gillar egentligen, minimalism och att ta ett ekologiskt ansvar.
Det blir minimalism som kände jag. Åh nej. Jag vill ha allt.
Ja, men det är lätt att hushålla med resurserna.
Att permakultur, absolut. Nej, först tänkte jag att det handlar
permafrost.
Att det handlar om det permafrost, exakt. Att odla sånt som tål kallt klimat. Men det handlar ju om någonting som är mer permanent odling i princip. Att man inte ska jobba allt för mycket med bara ettåriga grödor till exempel. Och jag vet att när vi läste om permakultur så fastnade jag väldigt hårt just för skogsträdgårdar.
Exakt.
Ja.
Och jag har ju en sån fin liten skog hemma hos mig.
Och att göra liksom att man tänker att det är olika nivåer, att det blir i olika höjder och att det är så mycket perent som möjligt. Som vi sa tidigare, just det, med det perenna materialet står ju ofta mycket längre. Det kräver inte kanske alltid lika mycket skötsel.
Nej, nej.
Och jag tycker att det är en väldigt tilltalande idé om det går att få det ätbart.
Däremot så... det finns ju egentligen ganska mycket växter som är ätbara.
Alltså, det är ju det.
Lind. Jaha. Trädet lind har ju ätbara blad som du kan ha i sallad.
Mm-hmm.
Du kan ta knopparna och så när du tuggar dem så bildas det...
Då har vi mycket mat i Skellefteå.
Ja, det har vi. Du får liksom...
Vi är ju som en kornbod.
Ja,
på lind. Precis. Ja. Nej, men det finns ju jättemycket du kan göra. Och det är ju samma... Men björk kan du göra te på.
Ja, så att saven på björk är ju väldigt nytt. Precis. Man tar i rätt... lönn också är ju ett trädslag som fungerar jättebra här uppe om man har lite större ytor att jobba med.
Ja, så att det, jag tror att egentligen ska man ju inte titta på så här, ja, men vilken kål kan jag odla i det här? Utan man kanske ska börja kolla vilka växter kan vi äta? Ja. Ja,
och sen kan jag känna också att många såna här som pratar mycket om skogsträdgård och permakultur kommer ju ofta långt söderifrån. Mm.
Ja.
Och det innebär att de pratar mycket hassel och
det är ju
nötter och så. Ja. Och det har vi ju kanske inte så jättegott de här uppe. Nej. Men vi har ju andra typer av baljväxter som absolut är ätbara. Vi har olika bärbuskar som blåbärstryn till exempel som jag tycker är alldeles för lite använd här uppe. Havtornet är ju riktigt en sån där superbärväxt.
Ja.
Vi har absolut mycket, men vi måste lära oss att översätta till det vi faktiskt har.
Ja.
Och funka, jag har ju, som du säger, det är ju jättegott.
I företaget så jobbar det två tjejer som är från Ukraina. Och den ena av dem har frågat, men varför odlar ni så lite saker? Varför är det mest bara gräsmatta? När jag berättade om det här till min mormor så tycker hon att... Men, varför har de här gräsmatta?
Mm.
För att där odlar man ju mat.
Mm.
Och jag sa, ja, men vi har ju tagit bort det. Vi köper mat. Och jag tror att dels handlar det väl lite grann om tid. Men jag tror det är väldigt mycket kunskap.
Jag tror också det.
Att man vet inte. Men du kan ju odla en vinbärsbuske.
Och sen går det mode i allting.
Så är det, så är det.
Och idag så har det ju blivit väldigt mycket fokus på att ha en snygg gräsmatta. Och man ska ha en välklippt häck och det ska vara en snygg gräsmatta. Det talar om att man liksom är en skötsam person på något sätt.
En hög häck
oftast.
En hög välklippt häck.
För då behöver man inte mycket insyn heller.
då behöver man inte klippa gräsmattan lika mycket om du har en fin hög häck.
Sant.
Så.
Nej, men det är ju lite grann kanske vårt dilemma vad som är på mode. Och det pratade vi också mycket om faktiskt när jag läste nu. Att när vi var små, alltså vi som är födda på 60-talet, att då fanns det ju ett trädgårdsland i allas trädgårdar.
Ja,
det fanns ju inte en trädgård som inte hade ett pärerland. Alltså, nej, det är klart du hade pärer på gården. Och du hade alltid rabarber. Det fanns alltid, alltså, det fanns alltid någonting. Även om det var i liten skala så fanns det på allas gårdar. Alla visste att potatis kommer ur jorden. Och vi odlar dem alltid på våran bakgård. Man hade ju, det kallades ju för potatislov till och med när man hade ledigt. Ja. På skolan för att alla skulle hjälpas åt att plocka potatis.
Ja.
Och den delen har vi ju absolut tappat. Det har vi. Mm.
Ja.
Men jag tror att den är på väg tillbaka. Det går ju liksom vinden nu genom samhället.
Ja, det jag har förstått nu är ju att lyxen är att kunna ha en stor trädgård med självhushållning.
Mm.
För det visar att du har tid till att ha en stor trädgård med självhushållning. Och,
ja.
Ja, men det är lite så här.
Lyx är det ju absolut.
Ja, men du ska liksom lägga olika. Du ska bo på landet, jobba distans och ha självhushållning.
Det är det optimala.
Det är det optimala som jag har förstått det nu.
Mm.
Att det, det är ju inte alla som kan det.
Nej.
Nej. Det är nog inte alla som vill det heller. Men det är något, jag tror att det börjar vara den så här drömmen.
Det här är... Sen tänker jag att det är om, alltså, om man, det finns ju också flera trädgårdskändisar som ju aktivt lever på det här viset.
Precis.
Och det är ju jätteinspirerande. Mm. Men det skapar ju också en, alltså, det skapar ju en bild. Det har ju du och jag, Emma, pratat några gånger om tidigare. Mm. Kanske inte just i de här programmen. Men att man kan ju få en bild av att det är ganska lätt.
Mm. Ja.
Att leva så här. Mm. För man ser bara folk.
Det är ett
folk,
enkelt sätt att leva.
Ja, men du ser klipp på YouTube. Du ser bilder på Instagram. Du ser bokomslaget då man står och ser lite så här härligt nonchalant avslappnad ut i sina arbetsbyxor. Mm. Och någon stor bukett med kol.
Det är väldigt sällan man ser när de filmar så här. Nu ösregnar det
i oktober.
Ja, och du är lerig
och du har ont i ryggen. Ja. Det, alltså, det är hemskt. Det är ju skittungt
att
odla. Men jag kan ju känna att jag själv... Jag var sjukskriven för utmattning 2013. Och då minns jag att det mest intensivt av allt ville, det var ju att aldrig mer behöva åka iväg till ett jobb, utan bara få stanna hemma. Mm-hmm. Och så ville jag odla. Jag ville ha lite djur. Mm. Kanske tova några sittunderlag.
Ja.
Ja.
Och sälja.
Men det är en väldigt dålig pension på det.
Ja, jo. Det gick jag ganska fort. Men alltså, det finns ju någon slags romantiserad dröm. Mm.
Absolut.
Det gör ju
att leva nära naturen. Att det ska vara så enkelt. Att det ska ge en frid i själen. Och det kan du göra. Framförallt blir du ganska fysiskt utmattad.
Ja.
Så du sover bra på kvällen.
Det jag drömmer om där i maj, juni. Det är ju så här... En dusch. Och sen ska jag ligga i sängen resten av kvällen och titta på Netflix. Det är liksom så här. Det är vad jag vill göra. Och det blev helg och det regnade. Haha! Jag ska
äntligen få jag vila.
Precis. Så att man har olika... Ja.
Jo, men jag tänker att man kan ju ha en del av det där i alla fall.
Ja, det kan man.
Och det är viktigt att man har kvar glädjen i att odla.
Precis.
Det är ju någon sorts instinkt hos oss att man vill odla.
Ja.
Det är klart man ska ta tillvara den på alla sätt. Och det är roligt att odla, det är svårt att odla, det är utmaningar. Men det är ju också en väldigt tillfredsställelse att plocka, även om det är så bara lite rädiser ur en kruka.
Precis,
så kan ju det vara det man kan odla det året.
Ja. Jag tror att också det här att börja hellre litet.
Ja.
Än att göra gigantiskt. Börja litet med få sorter. Gör det lätt och enkelt. Och sen när man har lärt sig får man liksom skala upp. Eller om man... För jag började ju egentligen lite stort. Och nu har jag kvar jordgubbar i det.
Ja.
Som jag till och med satte för typ 2 år sedan.
Ja,
och sen är det... det är olika perenner som växer där i. Och det är så här, men titta vad fint! Jag ryckte till och med ogräset i veckan. Nej, men alltså just det här att man måste lära sig, vad har jag tid med?
Mm.
Och vad är viktigt? Är det viktigt för mig att kunna ta den här moroten och vad gott det var? Måste det då vara 7 kilo morötter? Eller räcker det om jag typ sätter så jag får typ 20 stycken?
Mm. Ja, du ska också kunna ta rätt på det.
Ja,
man ska vilket ju är i princip omöjligt om du inte har jordkällare.
Mm. Ja, ja.
Det är jättesvårt.
Och att förädla, så att, alltså att självhushållning låter som du säger, det låter fantastiskt. Mm. Jag skulle hemskt gärna också kunna känna att jag är självhushållande, men det är svårt att ta plats för alla dessa burkar och safttillbringare. Och frysen blir ju... Vet ni hur mycket zucchini växer på en säsong?
De blir jättestora!
Jag kan vara självhushållande på zucchini.
Ja.
Det är en sån här grej, liksom att det är en sak att odla. Jag tyckte det är jätteroligt att odla. Men sen måste man vara medveten om att allting blir klart samtidigt.
Ja.
Eller väldigt mycket, om man inte har varit riktigt duktig på att planera. Och att så i omgångar och hela den här biten. Och att man ser till att man liksom har färskt hela tiden och att det sista man ska lagra, det kommer på slutet. Mm. Alltså, det kan man absolut göra, men det kräver ju väldigt bra struktur
och planering.
Och det ska tas om hand, och det är ganska mycket jobb med att ta om hand för ett helt år.
Mm.
Det är ju det.
Jo, jag har ju börjat spana in lite perenna grönsaker. Och jag tycker att det ska bli jättespännande att fortsätta göra det. Just utifrån att det, ja, men det finns ju en massa grejer vi kan äta som vi inte riktigt har koll på att man kan äta. Så att det är väl det jag egentligen satsar på till nästa säsong. Jag har köpt några sorter nu som jag har haft tur att typ snubbla över. Och så sen så får vi se vilken struktur jag ska ha i mitt nya i de här nya kökslanden. Och så sen bygga eftersom. Jag tycker att det, just det här att det tar ju ganska mycket tid.
Det gör det. Och ganska mycket resurser, alltså det kostar ganska mycket pengar också. Jo. Du ska ha brätten och du ska ha
fröerna
och fröer börjar ju vara en bristvara och då ökar ju priserna med en gång.
Jo.
Ja, visst.
Och sen också tid. Ja. Jag jobbar i skolan och alltså från maj fram till skolavslutningen. Alltså det är ju nonstop in i kakret hela tiden. Och att då liksom komma hem och bara, nej men nu kavlar jag upp ärmarna här och går ut och jordbrukar 4 timmar varje kväll. Det finns ju inte.
Nej, nej.
Och då är det jättesvårt att liksom hinna sköta planter. Kom ihåg och så i februari och så ska du skola om det där 48 gånger. Och så sen så...
Man måste hitta smarta sätt.
Man måste hitta smarta sätt, ja.
Och börja tidigt med det man måste börja tidigt med, absolut. Men att man, ofta så räcker det att man har lite koll på vilken utvecklingstid en planta har. Räcker det med 5 veckor förodling, då är det ju ganska idiotiskt att sätta den i april.
Ja, precis.
Jo, jag har dragit, jag börjar jättemycket senare nu med nästan allt om jag jämför med när jag
börjar. Vi har ju den fördelen här i norra Sverige att vi har väldigt mycket ljus. Ja. Så att oftast så har ju många ändå en bra chans att hinna i kapp.
Jo, precis.
Innan september är slut. Så att,
Nej, men det ska bli spännande.
Utom fänkål då.
Som en tjurig. Men det är också en grej vi har pratat mycket om i det här programmet. Att man ska inte pjoska så mycket med sina växter. Nej. Det gäller att vara lite sträng med
dem. Precis. Nu får ni den här tiden på er.
Sätt fart.
Nu är det bara.
Nej, men det ska bli spännande att se vart det tar vägen någonstans. Jag tycker att det skulle vara jätteroligt att... Ett mål som jag har med min trädgård är att få till mer av det här permanenta. Och att kanske kunna visa upp det på 1000 trädgårdar till exempel. Så att folk kan få komma och titta. Ja, men hur kan man faktiskt göra?
Ett mer hållbart odlande på något sätt.
Jag tycker att det skulle vara jättekul att tala om att man behöver inte... Jag har halvgrinat mig igenom så många... maj, juni, för att jag hinner inte, jag orkar inte det. Åh nej, nu dog de för jag glömde vattna, eller jag har inte hunnit jag orkar bara inte ta hand om det här.
Min dotter har en solros i köksfönstret som hon kom hem med där runt skolavslutningen. Jag tror vi vattnade den en gång. Sen har den stått där och jag har bara så här: jag kommer nog bara slänga bort det här, för det är ju, den hann ju inte växa någonting alls. Sen var den ju, de hade väl sått den någon vecka innan skolavslutningen, så den hade ju aldrig hunnit ändå. Men jag tänker lite grann att hoppsan, den här glömde vi bort.
Jo, men fort har det gjort.
Ja,
och då tycker jag att det ska vara jätteroligt att kunna visa att man kan också odla på det här sättet.
Ja.
Och då... sköter det sig mer själv förutsättning. Alltså du behöver investera i kunskap om jord till exempel. Och alltså du behöver lära dig lite andra saker. Och sen så kan du göra det här och så kan du vara glad i maj och juni.
Sen är det ju också så liksom att de permanenta grönsakerna då ger ju kanske inte så stora skördar som de ettåriga grödorna.
Nej.
Och det är ju någonting, men att man ändå kan komplettera med ett litet större.
Exakt.
Alltså en bortglömd, som jag tycker är väldigt trevlig växt, det är ju rosenkvitten. Den är ju jättefin, dels i sin blomning som prydnadsväxt.
Ja visst, jättetrevlig. Den har ju sån häftig färg.
Den är väldigt annorlunda.
Ja.
Och där har vi också frukterna som är väldigt användbara att göra, använda precis som citron. Alltså man kan i princip byta ut i alla recept mot rosenkvitten istället för att använda importerade citroner.
Ja, det är jättehäftigt. Det visste jag inte ens. Det är en sån man ska skaffa.
En rosenkvitten behöver du skaffa.
Omedelbart.
Sen är den lite tråkig att hantera, för det är en ganska hård frukt som heter benig.
Jo, man får jobba lite.
Ja. Man kan ta den när den har fryse. Då är den lite enklare.
Ja, då blir den lite lättare.
Men då är det väl, då kanske den inte håller så länge om man ska förvara
den. Och sen blir det ju inte riktigt, alltså många vill ju koka marmelad på den, det är ju den klassiska man använder den till. Och den blir ju inte riktigt lika bra i marmelad om den är frusit.
Nej. Mm. Men den blir lite sötare.
Men den blir lite sötare och att använda då i matlagning är ju alldeles utmärkt.
Ja, men det blir fint.
Nu tror jag tyvärr vi måste börja avrunda. Ja. Vi skulle ju kunna sitta och prata resten av kvällen. Men,
vi får bjuda hit Anna-Lena fler gånger. Helt
tusen tack att jag fick komma.
Jättetrevligt. Det här var ju fantastiskt roligt. Ja.
Inspiration.
Ja, vi har hunnit prata om ditt, ja men varför du valde att byta bana lite grann. Och ja men prata vad du gör och varför. Och jord. Mm. Mycket jord.
Mycket jord.
Ja. Mm. Och sen har vi flamsat runt lite om annat också. Som alltid. Ja.
Ja, men det hör till.
Det hör till. Det är så det ska vara.
Trädgård är ju ett vitt begrepp. Ett stort begrepp. Så att det blir lätt att man landar på olika sidospår.
Ja, ja. Och förutom Anna-Lena ska vi också tacka, vi kallar den Skellefteå-podden, som sponsrar oss med mikro, programvara och allt annat. Lokal. Mm. Fantastiskt bra.
Mm. Mm.
Så, ja.
Vi säger tack och hej.
Vi gör ju det. Tack så mycket och tack Anna-Lena.
Tack ska ni ha.
Hej.
Hej.